Värvet görs i samarbete med Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Sen kan jag sitta här och säga att Stephen King är inte bra. Samtidigt som han hade ju sagt i en intervju i New York Times för några veckor sedan, så hade de frågat så här, men läser du någon författare i översättning? Nej, jag läser i princip inte i översättning för jag tycker att det ligger ett filt emellan. Men jag läser några, jag läser bla bla bla. Och så avslutar han, and of course the wonderful John Ivy the Lindqvist.
Värvet. 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 Värvet.
Hej och välkommen till Värvet avsnitt 203. Det här är Kristoffer Triumf som talar. Och dagens gäst är lite av en gigant. Jag är inte ensam om att ha sett fram emot det här, det vet jag. Idag är det svårt att tänka sig att John Ajvide Lindqvist hade svårt att få sitt första bokmanus, Låt den rätte komma in, förlagt. Men så var det, och jag antar att det är ett och annat förlag som biter sig i knogarna över refuseringsbreven. För den boken, som ju blev film både på engelska och svenska, såldes till över 30 länder eller någonting sånt där. Och idag, 11 år och en handfull romaner senare, är en av de största författarna vi har. Ser man till skräckgenren så tror jag och antar att han är allra, allra störst. Han har dessutom givit ut noveller, skrivit filmmanus och pjäser och sådär. Till mig kom han för några veckor sedan. Då var hans nyaste roman Rörelsen, den andra platsen, precis på väg ut. Och för er som framförallt älskar honom då för hans romaner, så handlar det här samtalet även om hans bakgrund som magiker och ståuppare. Alla vet kanske inte om det, men John var ju en av de allra första att göra stand-up på svenska. Och det därmed att jag uppehåller mig vid det som samtalsämne, det är ju för att jag älskar när människor vågar byta riktning, som gör lappkast i livet så att säga. Med det sagt, nu kör vi. John Ajvide Lindqvist, varsågoda.
Spelar vi in?
Ja, det gör vi.
Det gör vi alltid, förmodar jag.
Ja.
Okay.
Ja, det har vi gjort sedan långt innan du kom.
Okay.
Alltså, jag kände till det där med dina samtal i taxin och det.
Ja,
jag hörde varenda ord.
Ja, du, bra, du är ihop med Google. Du har koll på oss. Ja.
Exakt. Det är väl någon, om det är Apple eller vad det är, som man, de får i princip använda den här kameran.
Jag tror att samla in information om sina användare.
Exakt.
Ja, men det är väl också, det håller med den här stöldskyddsgrejen, va? Det är så jävla spooky. Det här med Find My Mac, eller vad fan den heter.
Precis.
Det där. Och så ska man liksom kunna, kan man hitta och gå in och kolla på kameran. Och så säger, jaha, där sitter han som har tagit min dator.
Ja, det funkar. Vilken... så.
Ja, tydligen. Man ska kunna göra det. Nu, alltså de som är lite slipade, de sitter förstås inte och använder dem. Eller också så har de någon så här gelab eller något över huvudet när de använder datorn. Ja. För att gömma sig, för att tejpa över den.
Exakt.
Kanske. Det är det enklaste.
Ja.
Ja, det kanske har med det att göra, jag vet inte.
Hur som helst, härligt att du är här.
Ja, det var kul att komma hit. Att få se den här platsen. Både utanför och innanför. Det är inte många ställen. Jag är ju väldigt lantbo och trivs med det. Men det här känns som att, ja, här skulle du nästan gå och bo. Fast det är i stan, typ.
Ja, exakt. Det är... ja, men vad fint att du säger det.
Mm. Du är lyckligt lottad.
Ja, sen ska jag ju väl villigt erkänna att det är inte varje dag året om som jag kanske... gör små volter över att bo i just Vällingby. För jag tycker Vällingby centrum är liksom, det är lite deppigt.
Efter ombyggnaden?
Ja.
Ja.
Nu vet jag inte exakt hur det var innan, men jag, bara sen vi flyttade hit då för 6 år sedan, så tycker jag liksom, för då fanns det en liten tendens till någon slags saluhall och lite sådär. Alltså, sen har det bara, det har liksom, det som var bra har liksom försvunnit.
Gamla 50-tals, eller sena 40-tal, ABC- förortstorget. Ja. Jag minns faktiskt, jag vann när jag var, kan jag varit 19, eller om det var jag och min dåvarande flickvän, min första tjej, vann faktiskt, det var en så här, tidningen Västerort, bästa foto, Vällingby torg.
Aha.
Ja, men vann faktiskt. Det var att jag hade använt de här cirklarna i gatläggningen ganska bra ihop med ett barn som var på väg mot en duva.
Okay.
Det blev en riktigt bra bild som vann fototävlingen.
Men var du fotointresserad som ung?
Ja. Det var jag. Jag höll på mycket med det och framkallade det. Jag jobbade på ett fritidshem där det fanns ett mörkrum.
Okay.
Så att jag höll på mycket med att framkalla vad man kunde göra med fixeringsbaden och framkallning, du vet. Och exponeringen och tricka med bilderna och så.
Den där lukten?
Den där lukten, ja. Mm. Mm. Och när det blivit utkänt och började ändra färg.
Ja, vad roligt. Har du hållit i det där?
Ja, fast jag skulle inte kunna framkalla en bild manuellt längre. Det har jag glömt hur man gjorde. Men ja, jag fotar en del, ja. Mm. Fast det är inte så aktivt. Jag kan inte ens säga att det är en hobby. Men jag har en skaplig kamera och har den med ibland. Och så, det är praktiskt. Jag och min hustru, vi tar alltid författarbilderna på varandra.
Ja, ja, men vad bra.
Och försöker göra det så bra som möjligt.
Vad kul.
Ska jag inte sitta med liksom hakan i handen framför den här biblioteksväggen, utan man kan hitta på något annat.
Det är fullt möjligt alltså.
Mm.
Sent om sidan vill jag ändå fråga hur du mår.
Jag mår bra. Jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft, åkt lite taxi och varit på tv nu på morgonen och jag vet inte, jag känner mig så här lite oresonligt pigg, men jag drack en Celsius. Det finns andra energidrycker också.
Det behöver inte säga här.
Man behöver inte det, va? Nej, jag misstänkte nästan det. Så att jag är på hugget.
Jag har sett att min personliga tränare dricker Celsius också.
Ja, jag tror det är många så här i träningsbranschen som klunkar det.
Varför gör man det? För att bli pigg?
Man blir pigg.
Ja.
Mm. Kaffe funkar, men jag tycker Celsius är ännu bättre. Jag vet inte. Jag bara hävdar, liksom, bara för att raljera med människor, att det här är mycket vitaminer, det är massor med bra grejer. Det här är bra för dig. Fast för mig är det bara det. Att, nej, jag blir faktiskt lite piggare, tycker jag.
Ja. Ja, men härligt. Och då har du liksom...
Alltså, nu har jag just hänfört allt mitt välmående till det faktum att jag har druckit en Celsius. Det här, du är alltså inte sponsrad. Det är inte du som har sagt åt mig att säga det här, kanske ändå bör betona.
Nej, men du är väl också på en bra plats i liksom livet. Alltså, så här, det är väl, alltså, jag antar att det är ett skönt läge nu när du egentligen du har gjort jobbet, boken är skriven.
Mm.
Nu behöver du bara kränga den lite.
Behöver jag kränga den lite? Jag är inte så bra på det. Jag har ju en tendens att... Det här är ju en väldigt tung, dyster, allvarlig... Givetvis, jag försöker alltid skriva så att det blir underhållande. Så att man vill läsa nästa sida för att veta hur det ska gå. Men det är ju på sätt och vis är det ju en rätt så tung bok. Och jag har ansträngt mig med någon slags litterär ambition på ett annat sätt än tidigare. Och sen samtidigt jämt när jag ska ut och prata, jag blir liksom spelevink så fort det blir en scen och en mikrofon. Om det inte finns någon annan på scenen som är spelevink,
okay.
Då kan jag gå mer i Beckett-mode. Så jag är en dålig saluförare av mina egna produkter på det viset, i och med att de är så, jag är inte i fas med det som jag framställer.
Nej, men det, måste man vara det då?
Nej, det har ju gått ändå. Men det kanske hade gått ännu bättre om jag hade varit lite mer synkad med mina egna berättelser. Eller också är det bra, jag vet inte.
Men vadå, skulle du resa runt och så här vitsminkad med något?
Ja, det skulle väl vara det då, Rob Zombie. Ja, nej, jag vet inte. Nej, men jag kan inte vara annorlunda än vad jag är. Och det är en ständig vinkel när det skrivs något om mig. Han är inte alls så otäck som man kunde tänka sig. Man förväntar sig att då Marilyn Manson ska komma. Men det är väl... Jag kan inte undvika, jag kan inte låta bli att försöka vara trevlig och underhållande. Jag har varit trollkarl länge, jag har varit komiker länge. Det har satt sig i skelettet på mig.
Och sen låter det väl som ett visst mått av uppfostran bara också?
Ja, kanske. Eller jag vet inte.
Eller var otrevlig som barn?
Nej, jag hade nog inte riktigt utrymme för att vara otrevlig. Det var andra som skötte den biten. Nej, men jag har skrivit så mycket om det. Låt den rätte komma in. Min första bok handlade ganska mycket om det där. Om hur jag hade det i skolan. Det var ganska förtryckt så. Så det... Ja.
Ja, vi återkommer nog till det, tror jag.
Ja, det
men du,
behövs inte.
Okej, okay, vi får se.
Vi får se.
Men du, jag haffade ju faktiskt dig på bokmässan där jag signerade lite värvetspel.
Och så är det ett värvetspel?
Ja, det har kommit ett sällskapsspel som man så här lär känna varandra med värvetfrågor, typ. Ja, då fick jag det sagt.
Mm. Man ska gärna dricka Celsius medan man spelar det.
Nej, exakt. Precis.
Mm.
Eller värvetvinet. Nej, det finns inget.
Nej, men det kommer.
Ja, men har du funderat på...
The wine that makes you talk.
Ja.
Ja.
Nej. Det är ingenting som du har...
Att ge mig in i vinbranschen?
Exakt.
Nej, jag har ju så här noll koll på det där.
Har du fått frågan?
Nej, verkligen inte. Men jag vore verkligen helt fel person. Vi har liksom hittat en dunk som vi gillar och vi håller oss till den. Det är aldrig att jag... Oh, Bengt Frithiofsson rekommenderar. Det här måste jag genast beställa. Nej. Och dessutom, sånt är så bortkastat på mig. Jag har väl rökt för mycket så jag har inte så mycket smaklökar kvar.
Nej,
så här finviner är bortkastat på mig.
Hur som helst, på bokmässan så sa du så här, jag gör ju inte så mycket sånt där, men jag gillar värvet. Så att det, men sen så, ja, sen har du, nu hade du gjort tv, du var ju på DNs något omslag för en vecka sedan.
Ja.
Så medieskygg är du inte?
Jag är inte så medieskygg, speciellt inte när i relation till när jag har släppt någon bok. Då gör jag ju några saker, så att i görligaste mån kommer till allmän kännedom att denna bok existerar.
Mm.
Så det är inte, jag är ingen Thomas Pynchon, sannoliken icke, men jag är lite restriktiv. Och jag är aldrig med i några sådana här allmänna sammanhang, bara som allmän författargubbe. Nu ska vi prata om känslor. Vad tycker du, är det bra? Det finns sådana program som i princip går ut på det. Och det är... Nej, eller jag undviker allt som inte har direkt med mina berättelser att göra.
Har du varit längst ner i Vi fem-spalten i Aftonbladet?
Nej.
Nej, det hade jag på min bucket list, men nu har jag faktiskt fått vara där.
Okej. Okay. Ja. Jag tror de kan ha frågat mig om något någon gång, men jag är osäker. Men det är till exempel, jag fick ju, de hade ringt på telefonsvararen för någonting och jag skulle kommentera Nobelpriset, vad jag tyckte om årets Nobelpristagare. Och det, jag ringer inte tillbaka för att jag vet, jag läste Bön för Tjernobyl, men ändå, det finns så jävla många som är bättre lämpade än jag för att kommentera det. Så det är bara meningslöst. Det är bara för att jag är någon slags lite halvförfattarkändis. Verkligen inte på toppen, men någonstans där. Och då ska jag få kommentera det bara för att jag ska vara med på bild och ha en liten ruta. När jag egentligen inte vet något om saken. Mm. Det är ju inget bra.
Nej, men det är rimligt.
Det är rimligt, ja. Men däremot typ om det här på något vis handlar om skräck. Och det finns en rimlig vinkel. Typ, jag var i Babel och pratade om Stephen Kings bok om mordet på Kennedy och sådär. Det finns i alla fall en rimlighet i det.
Mm. Han är duktig.
King,
ja.
Jag tycker han har skrivit många grejer på senare tid som inte varit något vidare alls. Men sen läste jag den här Mr. Mercedes, en av hans allra senaste, som jag tyckte verkligen tillbaks i stor form. Det var riktigt bra. Och det gläder mig, för jag har ju läst så jävla mycket om honom, av honom. Och han har skrivit så jättemycket som är bra. Sen tycker jag att han har dippat på senare år, så jag är väldigt glad att han är tillbaks i form.
Ja, men han är väl också en sån där, alltså, det får man väl lite ta med en så produktiv författare som han, kanske?
Ja, det får man väl göra. Att det måste bli lite tunnare ibland. Och jag menar, sen kan jag sitta här och säga att Stephen King är inte bra. Samtidigt som han hade ju sagt i en intervju i New York Times för några veckor sedan, så hade de frågat så här, ja, men läser du någon författare i översättning? Nej, jag läser i princip inte i översättning, för jag tycker att det ligger ett filter mellan. Men jag läser några, jag läser bla bla bla. Och så avslutar han, and of course the wonderful John Ivy the Lindqvist. Det är enda gången som jag liksom har blåst upp något på skärmen, printat ut det och så hängt upp på en jätteliten ram bredvid mitt skrivbord. Mm. Och naturligtvis den underbara John Ivy the Lindqvist, Stephen King. Så att, ja, något förhållande till honom har jag. Mm, det är lite det är mästaren som har talat lik förbannat.
Ja, herregud. Ja. Fan vad stort. Grattis.
Ja, ja.
Vilket erkännande.
Ja, det är bara så roligt att tänka sig. Fan, han har alltså suttit där på en stol i en fåtölj och faktiskt läst åtminstone någon av mina berättelser. Ja,
kanske legat på en soffa.
Ja, jag tror han läser han i sängen.
Det vet jag inte.
Kommenterade det någon gång. Ja, skit i det.
Ja, det där har jag också läst, tror jag.
Ja, någonstans har The Man i alla fall suttit och tagit del av det jag har hittat på. Och det är fint.
Ja, det är otroligt. Mm. Men då tänker jag, vilket supererkännande i en så stor tidning. Alltså, hur går det för dig i USA?
Jag tror att det går tillräckligt bra för att de ska fortsätta ge ut mina böcker där i alla fall, när de kommer. Jag tror inte det går jättebra. Jag menar, Låt den rätten komma in vet jag var uppe på listorna och sådär. Men det är bara den. Men det måste gå i alla fall... De betalar ju ett förskott och de ger ut dem. Sen tror inte jag det är någon jättepublik. Men naturligtvis måste det väl vara i alla fall.
För att åka dit och...
Nej, USA har jag inte varit. Nej, där har jag inte varit i något sånt sammanhang. Lite andra länder, men inte USA. Nej. Och Holland, det är konstigt. De ger också ut böckerna prompt, pang, så fort de kommer. De är ofta snabbast. Aldrig hört ett ljud från det holländska förlaget.
Åh, fan.
Ja. Men, det är olika.
Ja. Mm. Jag är liksom lite nyfiken på din vardag då. Alltså, ser den annorlunda ut nu än annars?
Vad är annars?
Ja, men jag vet inte, vad är din vardag? Hur ser ditt liv ut? Det är väl så
mitt liv? Ja, jag ska vara sparsam med allt för privata detaljer. Men lite schematiskt så är det så att... jag och min hustru skriver ju båda två, så vi har varsin liten bod där vi sitter.
Har ni låtit bygga dem?
Nej, de fanns där innan. Jag har ärvt huset. Min pappa drunknade för 16-17 år sedan. Och då ärvde vi hans hus med tillhörande en sjöbod och en friggebod på tomten.
Oh, wow.
Som vi har där vi sitter och jobbar. Och dit går vi på förmiddagarna och så sitter vi där tills någon av oss lagar middag på eftermiddagen. Och sen så är det förutsättningsvis så att vi umgås med varann på kvällen. Eller vi har mycket släkt och barn och barnbarn. Sådär. Jag har inte några egna barnbarn ännu, men jag har via henne som kommer. Vi spelar... Witcher, just nu.
Vad är det?
Witcher, det är ett spel till PlayStation 4.
Okay.
Finns det 3 också. Ett sånt här gigantiskt fantasyspel med en enorm värld att knalla runt i och dräpa monster.
Och det gör du och din fru?
Ja, jag sköter kontrollen. Men hon sitter bredvid och har åsikter och uppmärksammar saker som jag inte kan se och sådär.
Okej.
Okay. Jag har kört en del sådana här kåpspel där båda spelar samtidigt. Man är på samma skärm eller split screen så. Men så många bra, så bra sådana spel finns det tyvärr inte.
Intressant att du tar upp det, för jag hade nämligen skrivit en fråga om det. Det står så här. Är du en sån som spelar dataspel? Känns som om skräckgenren är så stark där.
Ja. Mm. Jo då, dataspel och tv-spel, det beror på, dataspel, ja. Ja, det är typ samma sak, men det är tv-spel då, till tvn. Jo då, jag har spelat igenom väldigt mycket skräckspel. Och alltså Silent Hill, Forbidden Siren, Resident Evil, Project Zero, ja. Jo då, spelat många skräckspel.
Har du varit sugen på att ge dig in i den där branschen? Eller har du...
Ja, rent teoretiskt så visst. Alltså skulle någon fråga mig så skulle jag ha väldigt svårt att bara säga nej. Utan att om det verkligen var något som jag tyckte lät som att jag kunde bidra med något. I och med att jag ändå är insatt i mekaniken och genre, så här, hur det fungerar. Men sen inser jag å andra sidan att det är väl nästan en ännu mer komplex process än en film. Och jag vet ju genom erfarenhet hur krångligt det är att få en film gjord. Och då får man ett spel med sina utvecklingskostnader, om det inte är ett sånt här independent-spel då, är väl också en otrolig massa människor som ska ha åsikter om saker och ting.
Förmodligen.
Och det, jag är dålig på möten överhuvudtaget. Jag vill, det är ofta som jag ska vara inblandad i något filmprojekt eller någonting, så är det någon slags förutsättning när vi träffas att jag vill inte gå på möten mer än absolut nödvändigt. Jag kommunicerar via mejl, jag skickar saker och så, men jag sitter helst i min stuga.
Och det är ju också en sån här grej i, lite kring myten om dig att du...
Finns det en sån?
Ja, du åker inte in till stan i onödan.
Nej, det är inte så jävla tung myt. Det är inte fantomenklass på den liksom.
Och det var kanske lite...
Fantomen åker sällan in till stan. Nej, det finns ju en. Det finns tillfällen när fantomen rör sig på stadens gator som en vanlig man.
Just det.
Det finns mycket myt om mig. Det är bara ett faktum. Ja. Jag åker inte så jävla gärna in till stan.
Nej.
Wow, vilken spooky guy alltså.
Jag ber om ursäkt för att jag använde ordet myt lite löst och släppt där.
Ja. Det var bra tycker jag.
Ja. Men du, vardagen.
Mm.
Ni lagar mat och spelar tv-spel.
Mm-hmm. Läser högt, mycket.
Ja.
Olika böcker. Vi har en lång lista som hänger på väggen med alla böcker vi har läst.
Okay.
Rullar. Det gör vi en del. Vi studerar spanska.
Du har ju också pluggat hebreiska.
Ja, fast det var någon sån här liten... Det fanns den här stå-upp-boken, vad stod det?
Ja, jag vet inte.
Nej, det var jättekort. Jag kunde liksom hebreiska alfabetet. Alfabet, gimel, dalet, hej, vav, zain, chetet, jod, chef, lamet, mem, nun, samech, aim... Sen tappade jag det.
Okej.
Okay. Ja, nej, det är väl ungefär det.
Och hur kom det sig?
Det här är ju jättelänge sedan. Då var jag tillsammans med en tjej från Israel. Och okay. Jag tyckte att det var bra att kunna lite förstå.
Exotiskt.
Ja,
Men du, ditt liv, du har ju beskrivit det så fint att ditt liv började när du var 13.
Mm.
Och nu sa du sådär lite uppgivet att ja, och innan dess så var det, alltså sådär. Men hur var det innan dess? Alltså,
innan jag var 13?
Ja, du växte upp i Blackeberg.
Jag växte upp i Blackeberg, ja.
Med mamma. Okej, okay. Yes.
Och min mamma och pappa gick isär när jag var väldigt liten.
Hur liten?
Några månader.
Ja.
Och vi hamnade så småningom i Blackeberg, jag och mamma. Och så...
Var kommer din mamma ifrån? Vad är hennes bakgrund? Alltså, anledningen till att jag frågar är att jag tycker att du har kanske lite en lätt dialektal anstrykning av överklass.
Ja, inget kunde vara mer felaktigt.
Nej.
Det är något som jag vet inte. Jag kan själv tycka när jag lyssnar på någonting jag har gjort eller där jag sitter i tv eller något så här, så tycker jag låter lite jävla dryg på något vis. Det är väl det. Det går säkert att vara mer, man kan säga, underklass än vad jag är, men det är inte så lätt. Alltså, pappa var först fiskare och sen så brann båten upp och sen jobbade han på ett sågverk och på ett varv tills han blev sjukpensionär och mamma var slevade upp mat på en lunchrestaurang och när jag var liten hade vi så taskigt med pengar som bara ut tidningar på morgonen också. Det är det liksom. Okay. Och vi har inga, inte ens någon generation bak finns det någon som har några stålar i familjen. Så det är, nej.
Men jag tänker att Blackeberg är väl inte helt liksom, alltså det går väl något slags gräns eller nej, det är bara liksom arbetar.
Blackeberg?
Ja.
Nu är det annorlunda. Mm. Nu är väl Blackeberg liksom en rätt schysst förort. Det är väl inte särskilt billigt att köpa en lägenhet där, tror jag. Men när jag växte upp på 70-talet, då var det ju fortfarande knarkarplacet. Alltså ett anständigt liv. Kent och Stoffe, de hänger ju runt lite i Blackeberg och sådär. Och då under de broder ner mot Kinaparken där det brukade stå skumma lirar. Och det var massor folk på bänkarna som satt med cheferhundar. Och... Innan jag hade de stå upp text där jag pratade om kanylerna i sandlådan. Men det har jag faktiskt aldrig hittat någon. Men,
det har vi. Här.
Det har ni här å andra sidan.
Ja,
okay.
Faktiskt.
Mm. Ja. Nej, så Blackeberg, det var ju inte Rinkeby Tensta Rissne. Men det hade ett skapligt dåligt rykte.
Okay.
Blackeberg. Mm. Mm. Det var som liksom Västerorts knarkcentrum när jag växte upp.
Och det har flyttat ut några stationer nu, tror jag.
Det har flyttat ut, precis. Det är kanske det jag säger, precis. Precis.
Ja, men det är nog
kanske
dina
det som fäller mig.
Mm.
Mm. Och sen tror jag att jag pratar väl som jag har tillägnat mig ett sätt att prata. Och så tror jag att jag väldigt sällan... Det pratade jag om i sommarprogrammet också. Att jag identifierar mig inte som arbetarbarn eller sån arbetarklassbakgrund. Trots att jag verkligen är det. Liksom långt bakåt. Eftersom jag har liksom velat vara i showbiz sen jag var mycket liten. Och då är ens värld rik av en annan natur än ens bakgrund. Man är då i underhållningsbranschen. Det är det som är det viktiga.
Ja, så att du har på något sätt liksom kunnat uppfinna dig själv lite, är det det du säger?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är nog svårt att gissa sig till min exakta bakgrund- om man träffar mig. Jag tror att jag via trolleriet och det som det löpte vidare till har i viss mån uppfunnit mig själv och kopplat loss mig från min bakgrund.
Intressant.
Mm. Inte för att jag har något emot min bakgrund eller skäms över det, inte det minsta, tvärtom. Jag tycker det är utmärkt att ha de erfarenheterna och den bakgrund som jag har. Men det var något annat som ville åt mig.
Jag intervjuade den engelska författaren Kathleen Moran för något år sedan eller två. Och
fick du säga någonting överhuvudtaget?
Typ inte. Jag fick röka. På den tiden så rökte jag. Jag hade ett återfall.
Okej.
Okay. Jävlar.
Hon rökte hårt, va?
Ja. Vi rökte i hennes trädgård. Vi gjorde intervjun i hennes trädgård i London.
Mm.
Och det var väldigt... det röktes friskt.
Mm. Mm.
Det var också precis, jag tror att jag skulle sluta då med såna här...
elektroniska.
Nej, hon rökte esig.
Mm.
Men det gjorde inte jag. Nej, jag rökte vanliga.
Mm.
Det fanns någon slags tablett som heter typ så här Syndup eller... Champix heter de. Har du testat dem?
Nej, jag har aldrig försökt sluta röka.
Nej, okej.
Okay. Det är ganska bra. Det gör att jag peppar tänker att den dag som jag känner att nu jävlar börjar bli för hostigt, nu börjar bli för slämmigt, nu ska jag lägga av. Så finns det ju en bättre chans, tror jag. Är de har försökt lägga av 12 gånger.
Mm. Ja, det
kan det liksom ändå vara. Nu är det dags.
Ja, det är sant.
Kanske.
Mm. Men är du inte rädd för cool?
Alltså, jag är väl likt de flesta människor som röker då, så pass dum i huvudet. Så att i och med att det fortfarande inte har hänt mig så kommer det heller inte hända. Knack, 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 knack. Jag har inte känt av det. Det är synd att det inte är en så här verkligt kraftigt ackumulerande. Att man, det idealiska vore att man verkligen kände luftstrupen krympte lite grann månad efter månad. Då skulle man känna, nej, nu får det vara bra. Men det är ju det, den ligger ju och lurar och sen blossar den upp relativt hastigt. Fast Det är klart man kan känna tecknen.
Ja, får man cool, då är det
då har man det.
Exakt. Mm. Man blir inte av med det. Det är det som är lite synd med den sjukdomen.
Det är en brist, eller en fördel för själva sjukdomen.
Ja, kanske.
Cronenberg sa i någon intervju det där, att vi ser, men för sjukdomen så är det faktum att den förstör vår kropp någonting positivt.
Ja, det är intressant.
Ja.
Tror du att den tänker så?
Nej, den tänker väl inte. Men som en organism så måste det vara en seger och ett gott liv när den får äta upp oss.
Ja, jo, det är sant. Och sen så liksom fram då till 13 års ålder när du hittade ett sammanhang. Var du sån här varannan vecka unge eller hur?
Nej, jag bodde ju i princip i Blackeberg och sen var jag hos pappa på rätt mycket på sommaren. På vintern en vecka, ibland på påsklovet. Sådär, ute i Roslagen. Så att, nej, jag åkte mellan med längre intervall. Jag bodde mycket mer hos mamma. Så när jag var ute i Roslagen, då umgicks jag med min pappa. Och det var kul när jag kom och sådär. Och tråkigt när jag åkte.
Mm.
Just den biten var aldrig några trassel med. Jag har aldrig... Det är väl samma sak som det där med arbetarklassbakgrunden. Jag har aldrig definierat mig själv som skilsmässobarn. Eller det är aldrig en term jag själv skulle använda. trots att givetvis är så, rent faktiskt, så tror jag att när du säger det, det kanske har någonting med det där att uppfinna sig själv att göra, att undvika de generella epiteten för att beskriva varifrån man kommer. Typ, jag är skilsmässobarn, eller jag är uppvuxen med ensamstående mamma, jag är arbetarklass ung, eller så här. Mm. Jag tror att jag tänker inte på det sättet om mig själv, och det gör också att jag inte använder de orden.
Du, det här skulle kunna kvalificera dig för en hipster. För att,
shit, ja, är det så?
Ja, för hipsters, det är den enda subkulturen som inte definierar sig som det de är.
Oh, men jag har ingen skägg.
Nej, jag vet. Nej, du har kanske inte egen korv heller.
Nej, och jag fotar inte manuellt med en sån här Rolleiflex eller något.
Men du älskar IPA?
Nej.
Nej.
Inte. Nej. Eller ja, det är väl bra.
Mm.
Ja. Ja. Är det så, det här med hipster-definitionen? Är det det att...
I don't know. Jag läste det någon, eller hörde det i något sammanhang. Det makes sense, tänkte jag.
Mm. Ja, okej. Okay. Jag vet fan vad jag gör som ska... Jo, men jag har ju keps. Men det var för att jag råkade hitta nu som var fin för ett par veckor sedan. Annars har jag aldrig haft det. Varför pratar vi om det här?
Nej, jag vet inte. Jo, för att du
hipster
definierar...
Hipster är ett brännande ämne. Ja, det är det med att definiera sig själv, ja.
Mm.
Ja, det är inget att göra. Är det hipstrikt så får du väl vara det då. Mm. Men jag har ju gentlemannatofflor.
Ja, det har du. Men de är ju lånta.
Ja.
Mm. Lånta fjädrar.
Mm.
Ja, det är alltså mina tofflor du refererar till, som du fick låna här nu.
Ja.
För att jag var orolig för att du skulle vara kall om fötterna.
Ja, fast det är inte så kallt på golven här.
Det kanske inte är.
Nej.
Är det värre i skärgården?
Inte numera, inte sen vi byggde om. Förut så var det väldigt lätt att känna inuti huset vad det var för väder utomhus. Nu är det liksom en chock när man kommer ut och det är kallt där.
Mm. Mm.
Vilket är då inte i huset. Tidigare så både blåste det var kallt in i huset.
Jag förstår.
Om det var det ute.
Är du en sån som lyssnar mycket på radio?
Nej, jag borde lyssna mer på radio. Jag blir alltid glad när jag kommer på att sätta på radio när det råkar vara något bra program. Eller om jag sitter i bilen och kör och det är något bra på P1 sådär. Men nej, jag lyssnar inte så mycket på radio. Man kan fråga sig vad jag gör. Jag tittar väldigt lite på TV också. Men ja, tittar ju på serier och sådär. På Netflix eller DVD eller så. Ja, nej, jag lyssnar inte mycket på radio, nej. Eller lite ibland.
Anledningen till att jag frågar dig är för att jag har ett... pågående liksom projekt är att jag någon gång ska skriva, eller jag tror kanske till och med att jag har skämtat om det på scen. Alltså, när jag då har dabblat med stand-upen så har jag...
Ja, jag ska hälsa från Thomas Oredsson förresten.
Ja, vad kul.
Träffades häromdagen. Vi bor grannar.
Ja, vad roligt.
Mm.
Ja, men jag tänker att jag håller på att fundera på så här, kan man göra det här kul på något sätt? För jag hatar nämligen väder. Alltså... All väderjournalistik, det är ju väldigt mycket av den varan. Alltså,
ja.
Och det här när man flyger någonstans och de berättar tre gånger vad det är för väder. Man,
ja.
Liksom, okej, vad ska jag göra med den informationen? Ska jag packa om nu när jag sitter mellan Åbo och Helsingfors?
Ganska roligt.
Mm. Tack. Ja, men det finns något där.
Mm.
Men då tänker jag att om man bor så där liksom lite mer i naturen, då kanske man är en sån som bara, är det 17 grader på
Söderarm?
Söderarm, tack. Ja, ja.
Ja.
Och 3 grader sydväst, eller 3 sekundmeter sydväst.
Mm.
Kanske man blir glad för den informationen på ett annat sätt?
Ja, alltså vi är ju mer beroende ändå av, alltså värdet är så tydligt. Vi bor ju vi bor på en klippa vid havet. Och vi har båt och vi är ute jättemycket på somrarna. Sån här gammal tuk, 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 tuk. Så att det är ju, måste ju kolla upp vad det blåser för vindar. Om vi tänker ut igen, så här, det blåser därifrån, då kan vi inte lägga oss vid den ön, för då blåser det på oss. Då kan vi åka ditåt. Eller att det inte blåser upp storm till eftermiddagen.
Just det.
Det vill man ju inte vara med om. Så att vi har nog ett mer nära förhållande till vädret. Vädret är inte lika meningslös information där vi bor, nej.
Nej, men det där, för det var ju religion när man var ute med båten med pappa sådär.
Sjörapporten.
Exakt.
Mm.
Var ditt liv svartvitt fram till du var 13 år? Fan vad det går långsamt med din barndom för mig. Jag ber om ursäkt.
Ja, alltså dessutom brukar jag aldrig prata om det här. Så att det är väl kanske bra för sammanhanget då, mer än nödvändigt. Och jag är inte så... Nej, men alltså det är ju naturligtvis jätteöverdrivet. Men vad jag menar när jag säger att mitt liv började, det liv som ledde fram till att jag gör det jag gör är den jag är just nu. Det började där. Innan dess så var det väl... kan jag inte se några direkta spår från den jag var och det jag är nu. Inte som, jag menar, jag har inte gått i terapi. Eller jag har inte Så jag har aldrig...
Du är här nu.
Försökt, ja, jag är här nu istället. Jag har aldrig försökt dra de trådarna ordentligt.
Men du är, tror jag i alla fall, den första liksom magiker som jag har haft här.
Ja.
Säger man magiker? Trollkarl?
Mm, ja, båda är nog bra.
Trollis.
Trollis. Mm. Ja. Zauberkünstler. Mm.
Trollkonstnär tycker jag var, det var väldigt, när jag kom på det ordet när jag gjorde research, det är ju ett fantastiskt ord. Alltså trollkonstnär, det låter ju som något helt annat än...
Någon som gör figurer av lera.
Ja, kanske.
Till trädgården.
Eller som har små dresserade troll som
Som loppcirkus, fast det är små troll istället.
Mm. Exakt, ja.
Mm.
Men det är ju lite intressant att du är den första från det skrået som är här.
Mm. Så jag vet inte om jag kan definiera mig själv som tillhörande det skrået längre. Jag är inte ens med i Svensk Magisk Cirkel längre. Och jag...
Fast du sa det roligt i ditt sommarprat faktiskt, att du, så här, ni som spelade fotboll, hur mycket spelar ni? Du
kunde... Ja, jag kan fortfarande trolla, ja.
Ja, det kan
jag. Ja, det gör jag för husbehov eller för täta, sådär. Kan jag några grejer som är ganska imponerande. Jo då, så det, i viss mån sitter det kvar. Men jag skulle inte definiera mig själv som trollkarl längre, vilket jag gjorde mellan jag var 13 och 20. Mm. Så var det ju det jag ville göra, det var det jag ville bli.
Mm. Min fru berättade om vilka hon känner som har varit med i den där magisk cirkel. Eller vad det nu,
ja, så här. Svensk magisk cirkel. Ja.
Ja, precis. Och det verkar som att det är människor som det generellt sett går rätt bra för.
Är det så?
Jag tror det. Är det mycket alkisar i... Liksom,
vad sa du?
Är det mycket alkisar i branschen? Så här, alltså.
Jag minns det ju som när vi hade de här Svensk magisk cirkel-mötena när vi var unga och små och heta och satt med våra... som Karl Einar skulle ha sagt. Satt med våra kortlekar. Så var det de här äldre farbröderna som var mest där för att dricka whisky.
Ah, okay.
Och sen blev de fulla och presenterade varandra som liksom den främste i världen. Men generellt är det nog så att många av dem som var samtidigt som jag... i ungdomsverksamheten, småtrollkararna, har det nog gått bra för, fast de inte nödvändigtvis håller på med trolleri.
Ja, just det.
Men sen tror jag att de som håller på med trolleri är i någon mån avvikare. Det är ju en lite udda hobby, det är en udda grej att hålla på med, kontra populära lagsporter. Och det är ofta en bra grogrund till att kunna göra någonting lite speciellt senare, eller åtminstone skaffa sig en ordentlig utbildning och kanske bli något inom IT eller vad det nu kan vara.
Ja, men vad blev det av dem, du, liksom dina närmsta där då?
Jag vet inte alla. Någon blev... Ja, en jobbar fortfarande som trollkarl, men han är också inom IT på något vis. Någon blev psykolog. Ja, nu känner jag att jag har dålig grogrund för det här. Jag vet, jag tänkte på det för ett tag sedan. Att så här, fan, det, vi klarar oss.
Ja.
Nej, men inga. Det är inte att man liksom, det börjar med trolleri och slutar med en spruta på Sergels torg. Liksom. Det är inte den vägen det går. Utan det... Nej, jag tror de som håller på med trolleri har något... I alla fall vill skapa någonting lite utanför lådan. Och det är ju bra vidare ut i livet sen.
Absolut. Ja, men jag tänker mig också att... För du har ju... När du beskriver den där liksom, världen så låter det ju som att... Det är ju lite Napoleon Dynamite. Alltså det är liksom lite nördarna.
Ja. Oh ja, det tror jag. Det är väl möjligt att det... Men det finns ju en aspekt av trolleriet också som är showbusiness och liksom häftigt. Och tjejer som dansar och Las Vegas. Men det är inte så många som håller på där.
Är det bara Joe Labero i Sverige?
Det är Joe Labero och det är cigarren liksom. Nej, de flesta som trollar, det är mer chip. Och man sitter och håller på med sina små grejer och ska framställa sina små mirakel.
Vad är det som låter chip?
Jag vet inte det. Det är bara att jag tycker det är så jävla roligt när Karl-Eina gör det. För att det är något så här inkrökt. Man står med någon liten grej och liksom håller på med så här chip. Plus att hans duvor brukar låta så. Han tar fram dem och säger chip.
Ja.
Det är något jag tycker är hemskt roligt med det.
Ja. Jag förstår. Men du, Joe Labero till exempel, är han skicklig?
Jag har inte sett honom.
Okay.
Alltså sen den tiden när jag höll på, och då var han duktig. Det finns så många som är mer tekniskt skickliga än honom, men det är ju inte primärt det handlar om. Utan det är ju om man kan underhålla och man kan mystifiera. Och sen finns ju hela den här, liksom, det här Las Vegas-stuket överhuvudtaget. Jag är inte så jätteförtjust i det. Men jag kan inte uttala mig om Laberos skicklighet.
I din senaste bok och liksom tidigare har du beskrivit hur jävla mycket du satt och nötte med händerna. Ja. Liksom. Men man kan väl också, alltså, kan man inte köpa sig in i branschen bara? Alltså kan jag inte köpa
lådorna?
Ja, eller köpa tricks liksom.
Mm. Jo, alltså, det kan man väl. i viss mån. Ja, men det finns ju grejer som är i princip självgående. Speciellt illusioner är ju, jag menar, när David Copperfield fick frihetsgudinnan att försvinna. Det är ju inte för att han är så jävla skicklig som man klarar av att fixa en sån grej. Och det är alltid det här, jaha, och så drar de upp de här skynkena runt den. Eller han försöker helt flygplan att försvinna. Och så står han där, David Copperfield, på den här jävla landningsbanan framför det övertäckta flygplanet. Vilken gest gör man i det läget? Vilken gest är tillräcklig för att representera att nu jävlar ska jag få ett flygplan att försvinna? Ja, det har ju ingenting med skicklighet. Och det finns illusioner, eller det är inte nödvändigtvis lådor, men saker som går i princip av sig själva. Men det tror jag går alldeles utmärkt om man är karismatisk, om man är en bra scenpersonlighet och kan liksom presentera numren på ett tufft sätt. Det tror jag går utmärkt att köpa sig in. Sen är det ju bra om man kan blanda upp det med någonting som, där det i princip bara är avhängigt ens händer.
Just det.
Mm. Vad man gör. Men som sagt, jag tror att det skulle gå att bli en om man var jätteduktig.
Kolla in när ni har kontakt, va?
Nej, inte mycket längre. Okay. Det är väldigt sällan. Väldigt sällan.
Hans liksom grej var väl det här flipp. Alltså lite tafflig liksom, persona. Oj, nu blir du så här.
Ja, jag tror sig pappkasse som man har grejerna och sådär.
Ja. Mm. Vad var din?
Min grej var nog att hitta på nya saker. Hitta på nya trick. Eller åtminstone ta existerande trick, bryta isär dem, sätta ihop dem igen till någonting nytt. Och bygga någon form av berättelse kring det här som jag skulle visa.
Mm, för du snackade ju väldigt mycket.
Pratade väldigt mycket. Ja. Det var min grej och jag var väl aldrig någon, jag var nog aldrig riktigt bra. Jag var tekniskt ganska skicklig, men jag hade ju inte det som till exempel Carl Einar har och har haft sedan vi var jättesmå. Jag var ändå bara en tekniskt skicklig, bra på att väva ihop en berättelse, kul på att hitta på tricken, men det blev aldrig den där liksom enhetligheten som Carl Einar till exempel har. Och det är ju samma sak på sätt och vis med ståuppkomiken. Det slutade också med, jag var bra på det. Jag var bra på det. Vissa kvällar kunde det bli liksom jubel och inklapp, så här fantastiskt. Andra kvällar gick inte lika bra, men generellt. Och jag skrev bra, vilket slutade med att jag skrev texter åt andra istället för att framföra dem själv. Mm. Andra mer kända, mer det-människor än jag själv.
Så som?
Lasse Lindroth, Ulla Skog, Jesper Odelberg, Babben, ja.
Ja. Du verkar ju ha blivit väldigt liksom förälskad i stand-up-comedyn.
Mm.
Eller?
Ja, jag var väldigt förtjust i själva principen. Det här, det är fortfarande väldigt tjusigt det här. Bara en person som står på en scen med mikrofon och håller på och pratar. Och folk tycker det liksom väver de här världarna. Men som Eddie Isser, det är ju fantastiskt att titta på hur han gör. De här långa berättelserna, de här långa jävla bågarna som återkommer. Och det här improviserade hans... Ja, det är jättehäftigt att se.
Mm.
Så jag var nog mer förälskad i trolleriet och är fortfarande. Jag gillar verkligen så här trolleri som underhållning, som konstform.
Ah, okay.
Jag tycker det är så häftigt det här med att någon liksom lägger upp de här tre mynten. Och så nu ska vi se här då. Och så fan. Och speciellt om jag själv faktiskt, oftast så vet jag ju hur en trollkarl gör. Men att verkligen bli så här lurad, att se hur fan, wow. Jag kan nästan komma i det där tillståndet som det som idealiskt är när man trollar för någon som inte alls håller på med trolleri. Det där korta svävningsögonblicket, när det är så här, den där grejen var där, den borde vara där, nu jag vet att den är där. Det är den inte, den är där och har dessutom blivit på det där sättet. Det här går inte. Den där liksom sekunden, det är olika på olika människor, när... Det är som att magi faktiskt finns.
Mm.
Innan man börjar fråga, hur gjorde du då? Hur gjorde du det där nu då? Hur gick det där till egentligen? Jag minns när också i stuppens barndom för mig, jag trollade vid något tillfälle för Jonas Gardell, när vi umgicks lite. Han var verkligen en idealisk åskådare. För han var verkligen villig att låta den där svävningen vara kvar.
Mm.
Att tänka, wow, yeah, oh.
Ja, det är väl precis. Ja, men det är väl underbart.
Mm.
Jag såg en, fan, jag vill kolla vad han heter, men jag såg
en,
ja, men det var ju en ganska ung kille. Nu är han väl inte fullt så ung, men han slog igenom med Talang och vi var på samma firmagig.
Okay.
Här förleden. Hans liksom grand final var att han svalde en sån här lång ballong, du vet,
sån, okay.
Tunn ballong.
Ja.
Som var 1,20 lång någonting.
Ja.
Jag var lite nyfiken på hur han gjorde.
Ja, just det vet jag inte.
Nej.
Okay, men, han har gjort på riktigt. Jag gjorde det på riktigt.
Ja, han gjorde väl det.
Svärtslukarmetoden, som man säger.
Ja, Seth Engström heter han.
Ja, alltså jag är dåligt uppdaterad på
ja, det var
både ståuppen och trolleriet och egentligen de nutida.
Precis, jag tror att han helt enkelt sväljer skiten.
Ja.
Och sen det. Så får han den att smälla på den jävla vänster.
Oho, inuti.
Ja, exakt.
Oj då, okej. Okay. Ja, jag har inte sett detta, så jag kan tyvärr inte redogöra för hur han gör det.
Det bygger dock på att han får ner den i matstrupen, för annars blir det ju svinfarligt ifall han har massa gamla trasiga ballonger i lungorna. Eller hur?
Ja, det är cool inte mycket att komma med. Ballonglunga.
Ja. Exakt. Ja, hur som helst.
Men det är det man gör för kärlkramp. Då är det ballongsprängning.
Ja, just det.
Du vet att man för in sina små ballong för att vidga kärlen. Men det här är någon slags fet jävla makro, ballongsprängning.
Exakt.
Makrosprängning, ja.
Var var vi någonstans?
Jag ville bara berätta en grej angående det här med trolleriet och min barndom.
Mm.
Det en grej som jag inte har pratat om tillräckligt i förhållande till det. Och det är Magnus Bodin, som var min den här boken, Rörelsen då. Den är tillägnad två personer, Karl-Einar Häckner och Magnus Bodin. Som var när
i verkligheten fanns ni i fantasin.
I verkligheten fanns ni i fantasin. Ja, därför att huvudpersonen John Lindqvist då i Rörelsen, han har ju inga vänner egentligen, men jag hade ju dem och andra, jag menar, jag var inte så ensam alls som den huvudpersonen, men det var när jag höll på med trådet, när jag gick i sjuan och egentligen den period som jag skildrar låter rätt komma in, när livet var riktigt jävligt i skolan, då började det ryktas där till vårterminen att det skulle komma en ny kille till skolan som han var svensk mästare i trolleri. Och jag höll på med trolleri då. Och det var så här, wow. Jag var inte ens med i Svensk Magisk Cirkel i det läget. Jag var bara satt och pulade hemma. Och så skulle den här gigant komma. Liksom, svensk mästare. Och han var faktiskt svensk mästare i komiskt trolleri, juniorklassen. Men han var jätteduktig. Men han kom och han, till min förvåning då, för jag hade ju helt knasig bild, han skulle börja åttan, var ju jättegullig och lite nörd som jag. Men mer, inte mobbad, utan mer socialt välanpassad än jag. Och han och jag började umgås och vi kunde sitta i hans korridor på rasterna med varsin kortlek och liksom visa trick för andra och hitta på grejer. Och det var min räddning i högstadiet, att han fanns och att den tillflykten fanns, att vara med honom. Det var den första vän jag haft som jag så att säga valde själv, som inte bara var där av omständigheter. Och sen så småningom var det även han som lotsade mig in i Svensk Magisk Cirkel. Så att jag vågade göra det här inträdesprovet och sådär. Och sen åkte vi alltid tillsammans tunnelbanan. Han åkte från Åkeshov, så jag åkte från Blackeberg. Han steg på i Åkeshov. Och på tal om det här med nördigheten hos trollkarlar, så hade han gjort ett litet program till sin miniräknare. Där vi satt, som liksom slumpade fram tvåsiffriga tal. Man skulle gånga tvåsiffriga tal. Och så kom det upp, och så vem som snabbast kunde räkna ut det där i huvudet.
Mm-hmm.
Och sen gjorde han så att det blev två gånger tresiffriga tal också. Jag tror till och med vi kom på tresiffriga tal gånger varandra. Vi var bra på huvudräkning båda två. Det är en så här ömt minne jag har utav den här perioden. Han och jag sitter liksom med huvudena tätt ihop, lutade över hans miniräknare. Och 17652! och så kunde man kolla svaret då. Nej, det var 54 skulle det vara. Jävlar!
Mm.
Ja. Ja, nej, så att vad det gäller den här perioden och trolleriet och det, så vill jag inte bara prata om Karl-Einar, utan det var Magnus som var liksom viktigast i de tidiga åren.
Och det var lite Magnus då som kolorerade ditt liv, kan man säga, eller?
Ja, på sätt och vis, i och med att han hjälpte mig vidare till att komma in i det här sammanhanget som var Svensk Magisk Cirkel, som ju var en stor glädje och respit för mig, de här söndagsmötena i Gamla stan med alla de andra killarna, för alla var killar, där vi satt och giddrade med våra kortlekar och mynt och så.
Jag såg Morgans mission igår.
Okej.
Okay. Morgan Alling har ju ett mobbningsprogram i SVT, och han jobbar med en klass i Ystad, tror jag. Där är det ju så här, ja, men hon har fel färg på toppen liksom, och så där.
Mm.
Alltså, får jag bara fråga, för du ser ju liksom, jag antar att du var liksom inte överviktig, du var inte...
Jo, jag var det.
Ja, okay.
Inte så grovt. Jag menar, jag hette ju Grisen bland annat. Så jag var plufsig.
Okej. Okay. Och det var det, eller?
Ja, det var väl det. Och så var jag väl, jag kunde väl inte de sociala koderna tillräckligt bra eller någonting. Jag vet inte. i vissa, det finns vissa, i alla större grupper människor så finns det ju vissa typer av energier. Och finns det en mörk energi som måste få utlopp någonstans, ja då blir det någon som man ska jävlas med.
Och det blev du?
Ja.
Kommer du ihåg de här plågoandarna? Så här? Det var Janne Palm och Svenne
Banan.
Andersson. Och...
Ja, jag kommer ihåg dem. Ja. Mycket tydligt.
Ja. Har du mött dem i vuxen ålder?
Nej.
Det är svårt det där. Det väckte massa tankar hos mig när jag såg det där tv-programmet igår. Det var rätt bra faktiskt.
Okay.
Lite grann i hur man förhåller sig till det där. Som mobbare då, som jag ju snarare var.
Okej, okay. Aj då.
Ja, eller både och givetvis.
Ja, det har inte den så att säga.
Ja. Mm. När man då ber om ursäkt för en sån sak, när man inser det på ålderns höst liksom, eller i ålderns mitt, så funderar jag lite grann på om man ber om ursäkt liksom, eller ja, gör man det för den där personens skull eller gör man det för sin egen? Förmodligen
för
sin
egen. Jag vet inte, jag är på fel sida om skranket där, men i stort sett, det fanns väl, jag var väl lite säkert, jag var ju taskig mot någon också när tillfället gavs, men det gavs inte så mycket tillfällen. Det beror väl helt på. Jag menar, i mitt fall så skulle en sån ursäkt vara liksom helt meningslös, därför att min bakgrund har tjänat mig väl. Både liksom hur mitt tänkande har blivit och vad jag har haft, det jag skriver och så. Och jag är så jävla nöjd med mitt liv. Jag är så en sån genomgående lycklig människa. Och allt som har lett fram till att livet ser ut som det nu gör, och jag är tillsammans med den kvinna jag är tillsammans med, och har den son som jag har och så vidare. Jag behöver inte söka efter var det gick snett. Det är, tvärtom så är det ju snarare så att även det där måste ju på något vis ha lett till att det nu blev som det blev.
Mm.
Om man inte är glad med sin tillvaro och söker efter orsaker i barndomen, då kanske det kan finnas en poäng med att få en ursäkt från de som gjorde en illa. Möjligen. Ja, jag vet inte.
Mm. Nej, intressant.
Mm.
Dina mobbar skulle egentligen kunna fakturera dig. Är det det du säger?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Det drar lite långt kanske.
Ja. Vad är det Morrissey säger? The journey.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo,
Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Analysts who can't break you, unwittingly they make you.
Intressant.
Ja, mitt favorit, det använde jag på tal om det här med, det var jävla massa tjat om detta. Men jag tycker det är en sån roligt avfärdande utav hela den problematiken med barndomen som jag använde som citat i en novellsamling jag skrev som heter Låt de gamla drömmarna dö. Där är ett Morris-citat som var: I was a small fat child in a welfare house. There was only one thing I ever dreamed about. Faith has just handed it to me. Whoopee.
Ja. Hur är det?
Det där whoopee som jag gillar.
Ja.
Ja.
Hur är det egentligen med Morrissey?
Jag vet inte. Vi är inte,
har
vi inte
han
så tajta. Jo, han har ju det, har jag läst.
Ja, ja.
Ja.
Du, apropå trådar som vi har tappat eller sådär, så du har ju berättat att du gick på, vad heter det, Hörnströms stand-up stället i Gamla stan.
Västermans.
Västermans.
Mm. Västermans.
Förlåt. Mm. Du har ju dykt
upp på Törn. Mm.
Just det. Och så gav du upp på scenen.
Mm.
Andra gången du gav dig upp på scen var hos Babben.
Mm. I Visby.
Och det var där det började.
Mm, kan man säga.
Övergav du magin direkt där eller liksom fasades det ut?
Det fasades ut får man säga. Jag fortsatte ett tag fortfarande med trolleriet. Det var återigen där på Västermans, så var det jag och Carl Einar var där flera gånger och spekulerade det här om vi skulle våga prova på det här. Och det var nästan så att vi lite utmanade varandra. Man kunde få gå upp 5 minuter och testa. Och då höll vi på med trolleri båda två. Carl Einar fortsatte ju att trolla parallellt med, alltså att pratade och gjorde lite trollerier och sådär, medan jag enbart pratade. Därför hade det blivit så när jag höll på med trollerierna, när jag var gatutrollkar som jag var i många år också, att det var ofta långa berättelser kring tricken och vad det var som skulle hända. Så att när ståuppen kom så var det som att, ja men just det, man måste ju inte trolla, nej. Man kan bara prata. Och det är mest det jag gör ändå. Mm. Så att, och så vågade jag mig på att prova det på Västermans, ja.
Och så behövde du inte så mycket, vad heter det, liksom props?
Props. Attiraljer, tror man kan säga på svenska.
Ja. Jag vet inte, du kanske inte hade så mycket attiraljer.
Nej, jag hade inte så mycket attiraljer. Jag var inte någon lådkille, jag var mer det här manipulation, fingerfärdighetsprylen.
Kortlek och några mynt, eller?
Ja, fast det funkar inte på gatan. Där är det mer liksom rep, duk, sådana grejer.
Okej.
Okay. Ja, och sen så... jag tycker det var så jävla roligt, trots att det var så svårt och nervigt och det blev inte så många skratt. Men det var inte helt värdelös ens första gången. Inte bra heller. Men
du hade ju så mycket scenvana. Liksom,
relativt, ja, jag var i alla fall inte
publikvana. Scenskräck.
Ja, viss i alla fall. Så då jag fortsatte skriva och sen så hade Babben den här klubben på Visby. Och jag ringde henne, också jävligt darrigt. Och hon sa, ja men har du vägarna förbi så... Ja, och det har vägarna förbi Gotland. Men jag tog färjan och det funkade jättebra. Och sen var det klippt.
Det här var ju verkligen...
Det var också där jag träffade Thomas Oredsson första gången. Som den kvällen. Som vi sen har liksom fortsatt hålla kontakten till den dag som nu är.
Min gamla stand-up-lärare.
Ja.
Jag har gått kurs hos honom.
Mm, jag vet, han berättade det.
Mm. Mm. Jag var hyfsad, tror jag.
Ja, det sa han också.
Jag var bättre. Man gjorde ju så här redovisningar typ varje dag eller ett par gånger om dagen.
Mm.
Det var någon grej som jag satte där som jag liksom aldrig kom tillbaka till sen. Alltså som är så här, du vet, en grej som funkar en gång bara.
Ah, ja just det, men det har jag varit med om, ja.
Mm. Han hade en Candy Crush-grej som var svinlång, som David Sundin nu som har slagit igenom så stort. Mm. Han är programledare och är med i allt.
Mm.
Han var fan vad roligare än var den där grejen, sa han, med Candy Crush. Och sen så såg han mig köra den 4-5 gånger, men det lyfte aldrig igen.
Nej.
Fan, du måste ju göra en, du ska ju liksom, den ska eskalera på, men du, vad håller du på med? Så här, han var så jävla frustrerad om mina vägnar. För,
ja, för det fanns ett så bra grundkoncept, men sen...
Ja.
Nej, men det var jag med också som ståuppkomiker, att det kunde vara jag hade skrivit, speciellt med en grej som jag hade skrivit samma dag, så den kvällen så bara, fapp, så funkar jättebra, och kom aldrig tillbaka till den känslan. Och det är jättekonstigt.
Och det var det som fick dig att överge hela skiten, som jag förstod det.
Nej, det kan man inte säga. Tyvärr är det inte så storslaget. Det var mer att det sipprade ut, att jag fick allt färre jobb.
Ja, men
samtidigt som fler människor började fråga mig om jag inte kunde skriva åt dem.
Okay.
För att det var liksom allmänt erkänt inom den mycket trängre krets av ståuppare som fanns på den tiden. Mm. Att jag var en jävel på att skriva texter. Kanske inte så jävla bra. Okej på scen, men framförallt bra på att skriva texter. Och då började folk fråga om jag inte kunde skriva åt dem.
Men du har också... i något sammanhang sagt att du orkade inte nöta. Du orkade inte nöta mediokra texter.
Nej, jag var väldigt dålig på det här att köra samma text om. Inte mediokra, även om de liksom funkar så här skapligt. Det här går att utveckla. Och då ska man köra det om och om igen samma kväll, år ut. Eller månad för månad så här, och slipa ner det och göra det bättre och bättre. För mig var det ofta så liksom, funkar det halvbra bara. Då skiter vi den. Jag skriver en annan istället. Och det är egentligen inte så bra om man ska bli... en bra ståuppkomiker, om man inte då har den där begåvningen att man är så att man faktiskt kan framställa ny text och är en sån bra scenpersonlighet som man kan liksom sälja in när det blir skitkul med en gång. Mm. Fast det är inte många som är såna.
Jesper Rönndahl som har varit här, han har någon så här helt sinnessjuk tempo som, alltså han skriver så jävla mycket.
Mm.
Och så här, kör typ aldrig samma skämt två gånger.
Nej,
nej, men nästan.
Det är tjusigt.
Ja.
Man kunde bli lite led ibland, alltså på Norra Brunn. Om man var där liksom 4-5 gånger per säsong och ibland gick dit och bara kollade lite så. Och det var vissa som sa, ja, man hade hört allting 5 gånger tidigare. Mm. I stort sett.
Mm.
Speciellt då så här, jag ska testa en ny grej ikväll. Fan lyssna, jag ska testa en grej om det här. Och han ser hela programmet och sen är det liksom 20 nya sekunder. Mm. Vad tyckte du? Mm.
Jo, men absolut.
Ja.
Saknar du det?
Suppen?
Ja.
Väldigt lite. Jag kan tycka nu när jag får chans att stå på scenen så tycker jag oftast att det är ganska roligt.
Mm.
Men jag saknar ju verkligen inte det här att behöva kuska runt mot tåg. Och bo på hotellrum och trött hem på morgonen, hotellrum. Oh, nej, hela den biten. Jag vill ju vara hemma och hitta på saker. Jag så osaknar kringkuskandet och nätverkandet. Nu är det ju, funkar det på ett annat sätt än när jag höll på. Men man skulle ju gå på, liksom, man skulle ju träffa folk hela tiden. Hålla sig framme, snacka med den, liksom, kolla om det fanns en öppning där. Jag är ingen bra på det.
Vem hade Norra Brunn på den tiden?
Ja, det var Peppe då som är där fortfarande.
Ja, det var det.
Ja, det var Peppe och Bertil Goldberg då på Suck. Var det som på något vis drev det där ihop på ett sätt som jag inte vet om det är helt uträtt än.
Hur är det? Lever Goldberg?
Ja, sist jag såg honom sist för något år sedan kanske. Ja, jo, han lever nog, vad jag vet. Men han håller ju inte på med det längre.
Nej, men ändå.
Ja, det var han och Janne Lindau då som var de två bokarna.
Var det bättre förr med comedy?
Usch, det har jag ingen åsikt om. Det ja, så jag är så dåligt uppdaterad på... Det var länge sedan jag såg. Sen jag var på Norra Brunn eller någon annanstans där det är stand-up. Så jag har ingen aning.
Jag ska bjuda in dig för att jag kör någon gig snart.
Ja. Gör det.
Ja, kanske du kan få lite pointers. Det vore fint, för jag är ju, alltså problemet är ju också, du var ju ung när du började, va?
Mm.
Problemet är ju att jag är ju inte det. Jag började när jag hade barn och fru och bodde här ute.
Ja.
Det är ju en annan grej när man bor inne i stan och inte har familj och kan vara på klubbarna och nöta och stå där. Nej, fan, Martin Sonneby kommer inte, kan du köra en femma?
Ja, ja det gjorde jag många gånger. Mm. Hoppade in för folk så.
Exakt. Mm. Ja, det är så man får sen tid ordentligt. Eller om man startar en klubb. Jag har varit inne på att man skulle starta en i den där gamla teatern i Blackeberg.
Ja, på Kaskad.
Exakt.
Aha. Ja, förort kommer det. Ja, vem vet.
Fantastisk lokal.
Det är en fin lokal, ja. Mm. Mm. Det var så roligt att komma in när vi hälsade på. När de spelade in låten Rätt att komma in så var vi där en natt i Blackeberg när de spelade in några scener. Det var så mysigt, det kändes som en sån här återgång till saker och ting kopplades ihop. Det var själva, du vet, alla fick mackorna och kaffet och allt det där stod. Det var liksom in i foajén till Kaskad. Mm. Och precis vägg i vägg med den så hade de, det var en sån här lokal där allt möjligt var. Från år till år, det var liten, där hade de byggt upp den här Kina-krogen där alkisarna sitter i filmen och sådär.
Ja. För det antog jag bara var den där restaurangen som låg där. Det ligger en pizzeria där, va? Längst till vänster.
Ja, längst till vänster, ja. Ja, nej, det är inte den.
Nej. Och det var inte den det var heller.
Nej. Det var inte den som var vid torget. Den här som är i boken, den är i botten av ett av höghusen där i närheten.
Okay. Jag förstår. Ja. Det här med att tröttna då på och slipa på grejer som man inte får till. Jobbar du likadant med dina, liksom, nu när du skriver?
Mm. Ja, det kan man också säga. Jag är jävligt envis, men jag har dåligt tålamod. Jag skriver generellt ganska fort. Jag skriver i stötar. Jag producerar ganska mycket text. Jag skriver fort. Men det är ofta så. Jag sitter en kvart så kan jag skriva liksom en och en halv sida på en roman. Sen så är jag uppe och går och vankar och in och läser tidningen en stund. Sen sätter jag en halvtimme en sida till. Så. Och sen är det generellt så att jag inte heller någon Flaubert som kan sitta och fila och putsa på texten tills den är perfekt. Det är mer att jag... Ja, det här var lite tjockt. Det här var inte så jävla bra, de här sidorna. Så här, men jag stryker bort de här sjoken och de där meningarna. Så här, men nu funkar det. Nu duger det. Alltså, hellre än att sitta och lura och fila och dona så är det mer att jag gör det färdigt. Sen försöker jag putsa till det till något som funkar berättelsemässigt. Då blev det inte så jävla bra. Då skriver jag en till. Ja. Jag ska få skriva en ny istället. Då kanske jag lyckas. Mm. Men det där gäller ju varenda jävla författare om man inte är extremt självbelåten. Att det är, man misslyckas jämt.
Men har du ett liksom tätt förhållande med någon redaktör eller så? Som...
Nej.
Eller frugan för den delen kanske?
Ja, alltså det låter ju som att jag skulle vara någon jackar, bara slänger ur mig och så här. Så är det annars absolut inte. Vad jag har förstått på mitt förlag, då, Ordfront, så är mina manus väldigt färdiga när jag skickar in dem. Det är väldigt, och det är ju så, min redaktör. Det är väldigt lite ändringar som behöver göras. Annat än egentligen ett kommatering och några ord och stämmer det här årtalet egentligen och sådär. Eller det här är ett litet faktafel. Men det är också för att det är ju det roligaste vi har, jag och min hustru, när vi skriver våra romaner som gör nu, när det är kvällar när vi läser högt. Det som vi har skrivit, när vi har 10, 15, kanske till och med 20 sidor och läser högt. Och så säger hon att jag tror inte på det där. Den där personen skulle inte göra så där. Eller det där stycket var lite svagt alltså. Så okej. Och så gör en anteckning om det. Och sen när jag redigerar, när jag skrivit färdigt allting, då går jag tillbaka och ändrar det oftast. Och sen så går jag igenom alltihop nogsamt och framförallt stryker bort. Och sen är det ytterligare människor, framförallt inom familjen, som får läsa det. Och har de synpunkter på att det här hänger inte ihop eller skulle man kunna göra så här, så lyssnar jag på det och ändrar därefter. Men under själva skrivprocessen, där är jag rätt så, skriver jag ganska fort. Just den här boken Rörelsen som är nu, den var jag noggrannare med. Att inte sväva iväg för mycket. Den här vill jag hålla tajt i lite högre grad än de tidigare. Men generellt så är jag otålig och vill vidare till nästa grej.
Du beskrev i någon intervju att du så här, med Himmelstrand, då körde du i diket lite. Med...
Ja, jag är emot sånt där. Jag är emot skrivkramp och konstnärliga svårigheter. För det är ett jävla guldjobb man har. Bara för att sitta och hitta på historier och skriva ner. Att sitta och säga, det är så svårt, det är så tungt, jag har såna skaparvåndor. Det ligger inte för mig. Jag har ingen större respekt för den typen av känslostämningar. Och därför var det ett jävla skit när jag körde fast med den rejält. Vilket ju att jag egentligen fick rensa i bildbiblioteket i min dator och alla filmer. Och så klippade jag ihop dem och sådär, så blev det lite ordning. Jo, men och till slut så var det helt enkelt så att just av den anledningen, jag kan inte hålla på det här jävla sättet. Och gå skrivkramp. Nu gör vi så här, jag ska skriva 3 sidor om dagen. De får bli hur jävla dåliga som helst. Men det ska vara 3. Och är det 4, då får jag sluta och gå hem. Och så börjar med det, ofta skriver jag då 5 eller 6 istället. Men det började med att jag skiter i hur jävla svårt tycker det här är, vilken jävla tröskel du har att ta dig över. För det problemet var när jag satt och det var så här svårt, så skrev jag några meningar och sen, det är bara skit. Mm. Eller varför håller jag på med det här överhuvudtaget? Det här är ju helt jävla meningslöst. Och det är en barriär som jag tror de flesta kreativa skapande, vad det nu gäller. Så är det så här, man måste alltid över den här tröskeln som säger, vad fan ska jag hålla på med det här för? Mm. Vad är det här för något att ha?
Mm.
Ja. Men då är det så, det här är mitt jobb. Jag producerar, jag skriver 3 sidor, minst. Och det gjorde att det släppte, och sen dess kör jag på det viset. Att, men med rörelsen då, så eftersom den skulle vara lite knepigare, så var det så här, att det var tillåtet, det räcker med 2 sidor per dag.
Ja, jag förstår. Ja. Jag tänker att det är lite intressant, och apropå Himmelstrand, så det skulle vara intressant att höra dig prata om dina brister.
Mina brister?
Ja.
Jaha.
Jag tror att det är typ förordet som du skriver någonting.
Ja, ja, på bristen känner man en människa. Ja.
Vad är dina tillkortakommanden egentligen?
Alltså det är inte min sak att säga. Det är svårt att känna sig själv på det viset. Jag är ju konstigt nog, jag skulle säga att jag inte är så lagd för introspektion, men det är väl inte heller helt sant. Men jag externaliserar väl mitt introspektion i att skapa bilder och berättelser kring det jag själv upplever som både problematiskt eller intressant med den mänskliga existensen och därigenom även min egen. Men vad är mina brister? Ja, men jag skulle säga en viss, till exempel som författare, så är det en brist på tålamod. Ju, att inte kunna sitta och dona tills det är perfekt. Efter det tar sån jävla tid, det är bättre att skriva något annat istället. Och som människa, det vill jag inte gå in på, det är lite för privat. Och jag är inte ens säker på att jag vet. Det är inte så att jag inte tror att jag inte har några, att jag, det blev en dubbel negation. Att jag tror att jag inte har brister. Men är det en för svår fråga?
Mm.
Sen är det ju så, alltså vad det gäller, det där är ju svårt. Därför att jag påstår en sån här sak, som i början på Himmelstrand, där på bristen känner man en människa, och lägger ut texten kring det som någon slags, inte filosofiskt, men ett världsåskådningssätt. Så här kan man se på människor. Och då ska jag ju i viss mån stå till svars för det och försvara det tänkesättet och säga att det här sättet att betrakta människor, det baserar jag på det här. Men det är ju inte så. Jag hittar ju på sanningar till mina böcker, till sanningar som passar just den berättelsen jag håller på med. Sen är inte det nödvändigtvis någonting jag tror på i verkligheten.
Du står alltså inte för det?
Jag står inte för det.
Nej, det är väl bra.
Jag står för det i förhållande till berättelsen. Att det här är en rimlig inlaga i just den här berättelsen.
Ja, den är elegant. Och det fick mig också att fundera på, så här, vad är mina flås då? Vad är mina brister?
Ja, fast i viss mån, jag menar, naturligtvis är det inte bara taget ur luften. Jag kan inte säga att man känner en människa på vilken kaffekopp den använder. Det är klart att det där har någon slags grund, att det som plågar människor, det som vi upplever som våra tillkortakommanden, våra brister, det som vi skäms inför, det definierar ju ganska mycket hur vi beter oss och hur vi mår, såklart. Mm. Och det är ju inte särskilt konstigt.
Nej, jag diskuterade med min fru just ditt påstående där, och hon menade så här, ja, fast stämmer det verkligen? Är det inte liksom är det inte diskrepansen mellan ens brister och ens förtjänster, alltså på något sätt, alltså det är där det är intressant. Fast, och det kanske hon har rätt i, men there's a crack in everything, that's where the light gets in. Ja.
Mm.
Funderade jag på också.
Ja.
I förhållande till det.
Ja. Det är väl sant. Jag menar, det är ju det perfekta är ju ointressant, såklart.
Ja.
Mm.
Och också tänker jag, apropå dig och ditt skrivande, så känns det som att eller jag funderar på ifall det kan vara så att en av dina stora förtjänster är att liksom dina karaktärer är ganska komplexa, att det inte är så jävla tydligt om man är god eller ond.
Ja, nej. Mm. Ja. Så, visst, så är det. Jag försöker ju hitta någon mötespunkt. Det finns ju inga. Har jag en människa som beter sig gott eller som handlar väl i någon berättelse, då är det ofta så att du koncentrerar mig mer på att skildra den människans svagheter och brister, men att den ändå handlar gott. Å andra sidan, är en riktig onding, någon som verkligen gör jävliga saker, du är mycket mer att grotta i dens själsliv och vilka goda orsaker inför den själv som den här personen gör det här utav. Men till exempel i min första bok, Låt den rätte komma in, så finns det en Håkan, en äldre man, pedofil, som då har tagit sig an den här vampyren Eli, en 200-åring, en 12-åringskropp, och så går ut och dödar unga tonåringar för att ta deras blod och ge åt Eli. Alltså det är en pedofil som går och mördar liksom 15 år. Det är liksom ingen schysst människa. Men för honom själv så är det så att han tror på kärleken till Eli, till vampyren. Och gör det här för kärleks skull. Och alltså är på sätt och vis allting tillåtet. Och han sörjer förlusten av skönhet i tillvaron. Och verkliga ideal och mänskliga övertygelser som han själv har. Tycker han.
Mm.
Och det har han ju. Mm. Men på ett väldigt förvridet sätt. Men det gör ju att han blir en komplex karaktär. Han blir en karaktär som är möjlig att förstå.
Mm.
Och på något att tycka om är verkligen åt dig. Men i alla fall engagera sig.
Nu ska jag liksom sluta snart och spänna min researchmuskel. Men apropå rörelsen då.
Mm.
Vad vill du åstadkomma med skrivandet?
Mm. Det konstiga är ju det då att så många böcker, det här är min sjunde roman och så är det några novellsamlingar också och lite annat. Så är det först i med rörelsen, när jag höll på att skriva den, mot slutet av den, som jag började tänka för mig själv, fan, jag tror att jag är ute efter något. Jag tror att det är någonting som jag håller på att försöka beskriva på olika sätt. På allvar. Jag kanske till och med kommer komma närmare det så småningom. Några romaner till. Jag kommer aldrig lyckas beskriva det. Och det är som ett projekt jag har, som jag håller på med väldigt luddiga konturer, som handlar om människans relation till det andra. Det som ligger utanför vår gängse uppfattningsförmåga. Det här som vi, det odefinierade flykten, det här, det som finns på den andra sidan, det som är bortanför, det som gör att vi kan sträcka oss ut ur oss själva och bli något mer, alltså, bli något mer än skimpåsen som knallar runt på jorden. Och när det då inte är Gud eller någon organiserad religion, utan det är förnimmelsen av att det finns en annan verklighet än vår egen. Och på något sätt kan vi komma i kontakt med den. Vad gör den känslan med oss? Och jag menar, det här behöver ju inte vara som jag då, som håller på med det i rent konkret form. Det finns en annan värld, det finns monster, det finns en möjlighet att transcendera rent praktiskt. För det tror jag ju inte på riktigt. Men däremot känslan av att det borde gå att bryta sig ur de här villkoren på något sätt. Det hoppet, den längtan, vad det får oss att göra, hur det definierar vår existens, det är någonting som jag hela tiden kretsar kring och kanske kommer närmare och närmare. Och det är det jag håller på med.
Mm. Mm.
Nej, det finns så många sätt. Vi pratar, det är ju, alltså, sen finns det ju droger, det finns alkohol, det finns meditationstekniker, det finns allt möjligt man kan använda för att på något vis antingen fly ut ur sig själv eller sträcka sig ut ur sig själv. Men det fungerar inte i längden så bra. Meditation kanske gör det, det vet jag inte. Jag är inte så inne på sånt. Men den där otillfredsställelsen med den grundläggande mänskliga skavandet.
Ja visst. Det här kanske är en lite klyschig fråga. Jag ber om ursäkt i så fall. Men är du rädd när du skriver?
Ibland. Ja, vissa scener så kan jag bli väldigt... kan jag bli så här uppjagad. Så jag måste ta mig, sitta med bara överkropp, för jag svettas så under armarna. När vissa scener, ja. Jo, det händer. Rädd kanske inte rätt ord. Eller också är det. Det kan vara, om jag går in i någon... Jag är nämligen... Skräckscenerna där det händer riktigt hemska grejer, det är de jag har lättast för att skriva. De skriver jag oftast ganska fort. Och då jagar jag upp mig. Kan jag jaga upp mig rätt hårt?
Mm.
Det är bland annat därför jag har varit tvungen. Jag kan inte använda tangentbordet på... Jag har ju också en, fan det heter, laptop, MacBook. Jag vågar inte använda det tangentbordet, för att där jag omedvetet börjar slå så hårt på tangenterna.
Okej, okay, så du köper externa hård?
Eller? Jag köper externa tangentbord, ja, som får bytas ut ibland.
Jag hade en chef på Nöjesguiden, Maria Franke. Hon slog så hårt så att hon konsumerade 3-4 tangentbord om året, tror jag.
Okej, okay, nej, så hård inte jag. Nej, så jag har blivit lugnare. För jag saknar... Egentligen har jag tänkt, både fan, det går väl att köpa. De här Mac, de är ju så... De här tangentborden, de är ju precis som tangentbordet på datorn. Jag saknar...
Du vill ha liksom...
Ja, samtidigt ska jag inte skriva på skrivmaskin, det är för jobbigt.
Jag har den här, om du vill.
Ja. Ja. Fast samtidigt så är det bra med de här. Lätt att bära med sig.
Mm. Och då på samma not ungefär, är du liksom, känner du dig modig när du skriver?
Oj, det var en rolig fråga. Det var en märklig fråga. Inte under själva skrivprocessen känner jag mig inte modig, men som författare då så känner jag mig modig på det viset att jag faktiskt vågar... göra olika saker hela tiden. Jag håller fortfarande på en skräck. Men jag tror att mina romaner är väldigt olika. I de här Himmelstrand till exempel tillät jag att balla ur så hårt som den gör mot slutet. Och jag slängde ut de här trådarna till Palmemordet och till nästa bok utan någon aning om vad nästa bok skulle handla om egentligen, bortsett från det. Och sen skrev jag den här boken Rörelsen på ett helt annat sätt, med mig själv som och i jag-form som alla har gjort för, och med mig själv och en helt annan ton än Himmelstrand och en helt annan ton än någon av mina andra böcker. Så att jag tycker på det viset att jag är modig så tillvida att om man då gillar mina böcker och köper den senaste för att det är jag som har skrivit den, de som känner så, så tror jag att man vet inte riktigt vad det är man kommer få läsa. Det är inte nästa bok i den här deckarsviten, utan det kan vara något helt annat än vad man har tänkt sig. Och det tycker jag är lite modigt, att jag faktiskt vågar pröva att göra på olika sätt.
Mm. Jag håller med. För att jag tycker också att du känns liksom fri på något sätt.
Alltså, ja.
Ja.
Jo, nej, men det tror jag nog att jag är. Men jag följer mina, mina infall. Till förbannelsens gräns. Att jag har en som nästan fixar idéer. Att det här ska vara med i boken. Det här ska det handla om. Ja, men hur fan ska jag få ihop det? Hur kan de bilderna passa in i den här historien? Ja, men jag får anpassa historien så att bilderna får plats där. För det ska vara så. Och det är väl kanske fritt på något vis då. Samtidigt som jag låser in mig själv. I mina knepiga bilder. Men det gör i alla fall att det blir oväntade språng.
När man som du så pass mycket plockar liksom från ditt eget liv, är du rädd för att ditt eget liv ska ta slut?
Menar du rent fysiskt eller?
Nej, jag menar rent alltså berättarmässigt så här. Nu har jag fan.
Ja, jag trodde faktiskt det för några år sedan. Jag tror att det var jag höll på med Lilla stjärna då, boken innan Himmelstrand. Och så visste jag att jag skulle skriva Himmelstrand. Och det skulle handla om de här människorna på det här fältet. Och sen så, jag vet, jag pratade med Mia, min hustru, om det vid något läge. Hon har påmint mig om det. Jag sa, sen har jag inga fler berättelser. Jag vet inget mer. Men det har väl hänt grejer sedan dess. För jag vet, nu har jag liksom 3 romaner som jag typ vet. Och massa andra berättelser och olika format som jag vill hålla på med. Olika berättelser jag har. Så att, just nu så visar inga tecken på att ta slut. Och sen tror jag att jag blivit lite inspirerad av det faktum att jag fått syn på det här vaga projektet jag har. Att jag... Det är en sån bra Beckett-berättelse. Kanske ska jag ut... Jag skriver ju så jävla mycket anteckningar till mina böcker. Jag har gjort ett urval av dem, som också för de som är intresserade av att skriva själva, hur det funkar. Och de tänker jag ska heta Misslyckas igen, Misslyckas bättre. Och det är det jag måste fortsätta med. Och det är faktum att jag har fått syn på, fått en aning av vad detta mitt projekt går ut på. Så har jag blivit lite så här, jag måste hitta på mer. Hitta nya vinklar in i det här.
Men nu låter det nästan som att, så här, då måste jag nästan ställa frågan istället. Är du rädd för att tiden ska inte räcka till?
Ja, mer det i sådana fall. Fast så många berättelser har jag inte. Så att det har man ju ingen aning om. Så att det... Jag kan känna så här att jag... ibland kan jag tänka så här, ja... Nu är i alla fall min son fyller snart 19 och börjar liksom klara sig själv så mer. Och jag vill ju inte dö. Men den vill jag skriva färdigt, jag vill skriva färdigt. Den vill jag skriva också. Sen duger det. Sen har vi ett författarskap som i alla fall kan, om 20 år kanske någon fortfarande kan vara intresserad av det här. Liksom.
Stephen King.
Ja.
Mm. Är han kvar om 20 år? Vi får se.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Han har ju så många sköna stories här.
Men hur gammal är han?
Steven?
För 43 skulle jag gissa.
Men typ 70 va? Jag är inte typ 70, 69, 68, 69, 70.
Han är född 47.
Snyggt, ja.
Bra, 68.
Mm.
Ja. Det här med att skräck följer samhällsklimatet har jag hört någon gång. Liksom, att man, och på 50-talet var det mycket rymden. Och sådär, liksom.
Sovjet, ja.
Ja, vad är det nu? För att, då tänkte jag liksom på 80-90-talen, så här, då känner jag i alla fall så här, men lite med ditt författ, eller ja, nu är det 00-tal också, men det är mycket död. Alltså det här med att upplösa gränsen mellan levande och döda. Så. Och det är ju väldigt obehagligt.
Ja.
Nästan obehagligare än att ryssen skulle komma.
Ja.
Men vad är det liksom, kommer det något nytt? Alltså jag menar inte att du ska vara...
Alltså sen, sen kan man ju säga att mycket, mycket ytligt så följer ju skräck också teknikutvecklingen. Alltså så här, allting som är nytt, som på något vis är en... Jag menar, det finns ju jättemycket skräckfilm som handlar om liksom mobiltelefoner, one missed call, så här japanska Sen finns det väl ett gäng med internet där, liksom där
just
den samhällsutvecklingen. Och
vad heter den där? Det var väl ingen skräck riktigt, men vad heter den där fantastiska filmen med hon svenskan? Ex Machina?
Ex Machina heter den, ja.
Ja, exakt.
Mm. Ja, den var bra.
Ja, den var bra.
Mm.
Inte skräck. Men,
nej, det var inte skräck. Nej, det fanns väl lite där mot slutet. Och Alex Garland är ju, han har ju fan skrivit, det var han skrev 28 dagar senare, tror jag. Okay. Och det är inte för skam, tror jag att han gjorde i alla fall. Han och Danny Boyle gjorde flera grejer ihop där. Sunshine, jag tyckte jättemycket om också.
Just det.
Ja, allt som Cillian Murphy är med. Hur fan kom vi in på det? Jo, skräck och samhällsklimat. Ja, du sa den här, just det, robotar, artificiell intelligens som det handlar om.
Exakt,
där då.
Just det. Mm.
Ja, men det finns ju skräckfilmer också, det här rädslan för datorerna och för... Istället för den utomjordiska intelligensen så är det liksom den artificiella, den vi har skapat själva. Men jag är inte så mycket inne på sånt där.
Nej.
Teknik och... Jag är inte riktigt i fas med skräckutvecklingen på det viset. Nästa bok ska skrivas med tredje delen då i den här, som heter X. Den inleds med meningen: hösten 2017 gick en självmordsvåg genom Stockholms undre värld. Och min avsikt är att försöka skriva hårdkokt. Jag ska skriva en, fast det kommer jag absolut inte lyckas med, för jag har inte den läggningen, men jag ska fan försöka. Jag ska kapa bort allt dödkött, bara kalla konstateranden.
Mm. Hur långt har du kommit med den? Det var bara
planeringsstadiet. Nej, det var den och några sidor till, men de är alldeles för softa. Så att de kommer jag få hugga i.
Ja, jag förstår. Vad är det med dig och folkhemmet?
Ja, och du. Vad är det med det?
Vad är folkhemmet?
Ja, du. Folkhemmet, det är sånt underbart ord. Det representerar en dröm som jag inte vet om den någonsin har drömts på riktigt. Jo, det har den säkert, av entusiaster och utopister, framförallt inom socialdemokratin. Det är en sån, folkhemmet det antyder detta land, denna gemenskap som är vi alla. Och där vi tar hand om varandra, där det liknar ett hem mer än ett samhälle. Det är ett hem. Vi får alla komma hem. Nej, jag tror att jag överhuvudtaget går igång på den där typen av samlande begrepp, det här att det finns en mänsklig möjlighet till gemenskap, vilket jag är väldigt mycket inne på i rörelsen. Och alltså allt det som människor drömmer om, det här vi pratade tidigare om, transcendens, att ta sig utanför sig själv, ett sätt är just det här, den stora gemenskapen, att alla är tillsammans. Och det är ju inget som kan hända i verkligheten, men överhuvudtaget att skärskåda den drömmen, och just för att den står så på tvärs mot skräck som ofta är väldigt individuell. Det är människan mot monstren, mot sina privata demoner eller de verkliga yttre demoner som ansätter henne. Men den här gemenskapen och folkhemmet, det är som en slags tematisk motvikt till skräcken. Och just därför blir det så läskigt när den sipprar in och missfärgar den här pastellväven som folkhemmet är. Kanske.
Det är ju det som är grejen med dig och...
Jag vet inte. Det är bara en... Jag gillar det här. Jag gillar bilden utav det här stora socialdemokratiska projektet. Sen om den är sann eller inte. Men jag tycker om den som en, också som en bild av Sverige. Möjligen ett svunnet Sverige, men likförbannat ett Sverige som de flesta svenska medvetet eller omedvetet har ett förhållande till. Att detta är vi. Och det är knappast sant längre. Men den finns där ändå, den förnimmelsen.
Ja, det känns som det är liksom, man saknar ju lite den
utopin.
Ja, de stora liksom,
nu gör vi så
den
här
stora idén, precis.
Mm. Alltså det kom ju lite nu med flyktingarna.
Ja, det är sant.
Så finns det ju någon slags samlande rörelse, en avskiljande rörelse också. Men här finns ändå någonting med ett stort brett engagemang.
Men vet du vad, det känns inte som att det är inte Stefan Löfven som står
leder
där.
Leder trupperna.
Nej, exakt.
Nej, det är det inte. Det är ju mycket mer individuella initiativ. Men även då, men det blir ju samlande också i bygder och orter och så här, där människor går ihop och gör grejer. Det är på sätt och vis en väldigt en samhällssak, en folkhemssak, en Sverigesak, så är det ganska intressant. Det är naturligtvis hemskt med alla människor som måste fly. Men från ett ovanifrån perspektiv så är det ju väldigt, ska bli väldigt intressant att se hur det här går.
Apropå din bakgrund då, så har jag funderat över en sak. Min farsa var på någon, jag vet inte fan vem det var, som klippte av hans slips. Men det var en
trollkarl
som klippte av hans slips i alla fall. Jag har en teori om hur det går till.
Att klippa av en slips, det är inte så jävla krångligt.
Ja. Jo, det går till så här. Som magiker då, det är en ganska hög initialkostnad. För man måste åka till stans liksom varuhus och köpa de slipsar som finns. Men det blir kanske 50 stycken. Och sen så har man en medhjälpare som står och ja, men där sitter en kille på fjärde raden. En sån slips har vi. Här har du den. Är det så det går till?
Ja, det kan jag ju inte säga.
Men du är ju inte med i föreningen.
Nej, men det finns en trollkarheder. Jag reder ut det lite i rörelsen också. Ja, det här med att de ränderna går inte gärna ut.
Nej, okay.
Ur.
Nej. Jag
är ledsen.
Nej. Men är jag något på spåren? Du kan nicka eller skaka på huvudet?
Nej.
Jag är inget
det är
på
inte, det funkar på ett annat sätt.
Jaha, det var så fan. Men du vet hur man gör i alla fall?
Ja, åtminstone en variant utav det. Ja.
Okej. Okay. Mm. Har du någon ekonomisk oro?
Ja, det får man säga. Det, jag menar, jag har, det funkar bra med ekonomin. 3 år till. Ja, jag har så att du kan ta ut lön 3 år till. Men sen är det slut. Om det plötsligt alltså skulle krascha och de fullständigt skriver ner den här boken och nästa och ingen längre vill köpa och ingen hör av sig från film eller tv eller sådär, då är det skarpt läge. Det är inte så att jag har en massa miljoner undanlagda. Nej.
Vad har du gjort av med pengarna på då?
Alltså, så jävla mycket pengar har jag inte tjänat. Vet du?
Nej, okej.
Okay. Fast jag menar, vadå? Bara det faktum att man kan ta ut en skaplig lön från sitt företag och ändå 3 år framåt. Ja, men det är inte så. Jag har inte sålt några sådana här jätteupplagor i Tyskland eller USA eller sådär. Det har gått bra i Sverige. Men...
Blev det film i USA?
Ja, men det fick jag liksom en klumpsumma för. Och det var, det är ett jävla... Nej, det är inget bra. Det är inte som att jag sitter och hovar in royalties från den. Det, nej. Och inte den svenska heller.
Nej. Det trodde
jag. Jag hade ingen agent på den tiden som skötte kontrakten åt mig.
Men nu?
Nu har jag det.
Ja. Men har du några nya filmprojekt då?
Jag har skrivit många filmmanus. När jag säger att det här jag skriver så fort, ja, men vad fan, kom ut med lite böcker lite oftare då. Men det är det att jag har skrivit så mycket annat också, framförallt film, teater och tv. Men det är i vanlig ordning, allt är så hemligt. Men jag har väl 5 filmmanus jag har skrivit som är ute och ramlar runt i systemet.
Hur är du med kritik? Svider den?
Ja. Om jag tycker att den är välfunnen, om jag tycker att det finns anledning att racka ner på, eller så här, tycka illa om någonting som jag har gjort. Att, och ena sidan kan jag tycka då att om en människa väldigt ogillar det här eller tycker typ i rörelsen då att det finns lite för många beskrivningar av vidriga grejer. Det finns inte så många, men det finns ett par. Det tycker jag är fullständigt, det kan man tycka. Och jag förstår att du inte gillar den här boken för att du pallar inte att läsa sånt. Och det är helt okej. Okay. Eller om någon har invändningar mot att ja, strukturellt så är den dåligt sammanhållen. Så här, så kan jag säga, ja, jo, men det kan man tycka. Det kan man. Men sen har jag ju varit så... haft det så bra med kritikerna. Så att de som verkligen har sablat ner mina böcker... det är väldigt, väldigt få. Och i alla de fall, de kanske samlat genom åren 5-6 recensioner jag fått... som varit riktigt, riktigt negativa... så har de varit helt obegripliga. Det har varit så, vad menar du? Det är så som nästan inte går att läsa. Och det är som att den är arg på något annat de gånger det har hänt.
Okay.
Jag har fortfarande inte fått någon sån här riktigt välformulerad, väl underbyggd sågning. Sen kan folk vara mer eller mindre glada över vissa bitar. Eller tycka att ja, det här funkar väl. Så jävla bra var det inte, men det går väl an.
Men när någon bloggare liksom skriver att vad fan, nu skriver han ur hundperspektiv, alltså ja. Sinnessjuk.
Ja, men vadå, det kan jag ju inte bry mig om. Okay. Eller det spelar inte om någon blogg eller om det är på en stor tidning. Det spelar ingen roll. Det är ju bara, jaha, tycker du så? Ja, det kan du väl göra. Nej, jag läser ju. Jag ser med spänning och oro fram emot vad människor kommer skriva. Men än så länge har jag inte blivit så här direkt illa berörd eller nedstämd av något som någon har skrivit. Jag tycker att när folk har ogillat vissa grejer så kan jag se att ja, det är vad de tycker. Eller ja, det där finns visst fog för. Det tycker jag. Det där kanske jag faktiskt inte gjorde så bra. Men jag har inte tagit åt mig riktigt ännu.
Nej, det låter rätt obrydd.
Jag är obrydd. Ja, det kan man säga. Men jag fruktar, jag tror alltid, det är alltid så. Att jag tänker, nej, den här gången nu går det inte längre. Den här är för våldsam rörelsen, eller för konstig, eller för inkrökt eller något. Det är nog ingen som kommer tycka något vidare om den här. Och så säger min fru, jo, det här är kanske din bästa bok. Nej, den är inte så bra. Jo, men de kommer tycka om det. Nej, det kommer de inte göra. Och så retar min son mig för att jag är så jävla gnällig. Och, ja.
Det är ingen som tycker om mig. Jag har inte sålt tillräckligt med böcker. Det kommer inte komma någon när jag pratar.
Så där retar han mig ungefär. Ja. Men jag har den inställningen. Det kan inte hjälpas. Den sitter någonstans. Och så Morrissey egentligen spelar på någon jävla festival. Och han vet ju att det blir fullt. Samtidigt som han säger att nej, det kommer inte komma någon. Vi kommer få spela för två kvarglömda tält. Det är någon inställning.
Ja, men det där med...
Det är Tage Erlander. Det är worst case scenariot. Det är det man ska utgå ifrån. Ja.
Ja, men det, och det där med att liksom bli... Var orolig för att man ska bli avslöjad. Som, alltså den phony man är.
Ja.
Är inte det en gammal... klassgrej.
Jo, men så här va, det där är ju konstigt. Det har jag faktiskt lyckats uppnå genom långt arbete, att jag känner mig allt mindre som en phony. Jag känner faktiskt att jag har något att komma med. Alltså inte det mest högtstående, men något har jag att komma med. Något är mina berättelser värda. Men sen behöver ju inte så jättemånga andra tycka det. Folk behöver ju då inte förstå, så att säga. Fast det, jag menar, funkar inte så funkar det inte. Den attityden har jag alltid haft, även när jag var ståuppkomiker. Och jag började bli, alltså, inte fick så mycket jobb längre. Och så här. Det var andra som fick jobb. Jag kan inte säga, åh, alltid alla är emot mig. Jag, så här, ingen förstår det. Så här, nej, nej, det funkar ju inte. Min grej så jävla bra. Jag tycker att den är bra. Jag är stolt över mina texter. Men det funkar inte så jävla bra. Då är det så. Det är underhållningsbranschen. Och det gäller mina böcker också. Men jag blir allt mer övertygad om att jag, det jag skriver är bra. Men sen är det frågan om någon annan kommer tycka det. Och det är jävligt tråkigt om ingen gör det. För då är det bara 3 år som pengarna finns.
Jag tror att du behöver nog inte vara så jävla orolig.
Ja, men det är jag.
Jag kom på att jag fick aldrig berätta färdigt om Kathleen Moran.
Mm.
Hon
rökte.
Vi bara pratade om rökning. Ja. Ja. Så försvann vi iväg på
det. Ja, just det.
Mm. Jag skulle säga att hon hävdar ju att när en person från arbetarklassen, som hon är, får pengar, så känner man igen det på en mils avstånd, för pengarna bara flyger åt alla håll.
Okay.
Ja, jag pratade nog med Noel Gallagher om det också, att liksom, som också är arbetarkille. Och görs ju av med pengar i hög takt. Nu är båda de britter, men jag vet inte, liksom, har du haft en sån period också? För det har ju gått bra för dig.
Ja, nej, det har jag inte. Alltså vi var ju då, jag och min hustru, vi var ju liksom fattiga att ta i, med respekt för människor som är fattiga, men på riktigt. Men vi hade väldigt dåligt med pengar. Det var mycket kolrot och mycket, ibland liksom gå och leta i fickor för att hitta en, se om man kan hitta något tidigare och så här, för att vi slut på morgonen så där. Vi har jättedåligt med pengar. Och nu så liksom funkar det, vi har rätt skapligt med stålar. Men nej, men jag har inte såna intressen. Jag är liksom ointresserad av kläder. Jag tycker inte det är kul med bilar. Alltså jag tycker inte att det är kul med något som kostar pengar i princip. Jag köper ju böcker, för då lånade vi bara böcker på biblioteket. Nu köper jag böcker och spel. Men inte mer än vad vi faktiskt läser och faktiskt spelar. Man hinner ju inte hur mycket som helst.
Allt det där är ju avdragsgillt också.
Ja, kanske inte spelen. De drar inte. Jo, skräckspelen. De drar av. För det har jag faktiskt fått inspiration från ibland. Men jag har liksom, nej.
Har du något speltips förresten?
Speltips?
Ja, vilket är det bästa?
The Last of Us.
Ja.
Är det bästa spel jag har spelat. Mm. Någonsin. Det är åt skräckhållet. Men det här är inte, den fick liksom 10 av 10 genomgående. Det var väl jävlälskat förra året i spelet. Men det är så bra. Och sen har man jävligt gott om tid. Då är det Witcher som vi håller på med nu.
Och du har jävligt gott om tid.
Ja, hyfsat. I och med att jag inte lyssnar på det, eller tittar på tv, eller inte har något socialt umgänge nästan utöver min hustru så, och min son och släkten. Men det, nej, så gör jag rätt gott om tid. Nej, men just det. Nej, men jag har inte så mycket att... gör av med pengarna på. Så jag har aldrig haft någon sån här konsumtionsbenägenhet överhuvudtaget.
Vad
så
bra.
Pengarna rinner inte ut så hårt, nej.
Och du reste färdigt på 90-talet?
Ah, nej, vi reser ju en del. Mm. Det gör vi ju faktiskt. Det ska sägas. Mm. Dit går ju lite pengar.
Ikväll är det release-kalas för din bok.
Just det.
Ser du fram emot det?
Ja, det blir kul. Det här är ju väldigt... Alltså, om jag tror det får plats 70 pers på stället, 30 sådana är mina kompisar och släktingar och så.
Mm.
Och sen är det lite folk från Ordfront och lite folk från branschen i övrigt och lite biljetter utlottade på Facebook. Så det är ju som ett släkt- och vänkalas.
Mm.
Och träffa en massa folk som inte liksom, på en plats, det blir nästan lite väl mycket. Man hinner ju inte umgås med alla, vilket är synd. Men nej, jag ser bara fram emot det. Och så ska jag trolla lite.
Ska du?
Ja, jag ska trolla lite.
Ja, oh, wow.
Ja. Och så kommer en kompis till mig, Peter Gröning, som är tankeläsare, och han ska göra en show på så här 15-20 minuter.
Men vad kul. Hörru, vad kommer det ärret i pannan ifrån?
Ja, jag trillade på cykeln när jag var så här 6 i Blackeberg. Och så lyckades jag och en kompis körde race, körde ner i sand, ramlade, och så lyckades precis det här navet, du vet, i mitten. Den här skruven som sitter i mitten på framhjulet. Mm. Där.
Ja, jag förstår.
Pang.
Mm. Stort, Jack.
Är det det?
Ja, rätt så.
Jaha. Mm. Ja. Det är inte heller så som jag tänker som en del i min person.
Nej.
Men jag har ett där, ja.
Mm. Ja. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera Under the Skin. Av, jag vet inte om det heter Michel eller Michael. Det är inget A. Michael Faber. Boken och även filmen som är asbra. Det är liksom bland det bästa jag läst nytt i skräckgenren. Och filmen är så jävla häftig och så jävla konstig. Och det är inte många kanske som kan ta till sig den, för att den är så jävla underlig. Det är Scarlett Johansson som åker runt i en van i skotska landsbygden. Det är filmat med dold kamera. Mycket hon plockar upp liftare och pratar med dem. Och liksom sen så har hon ihjäl dem på ett väldigt suggestivt sätt. De sjunker ner i någon svart gyttja i rum. Alltså den är så poetisk och märklig och... Under the Skin.
You had me at Scarlett Johansson.
Alltså, ja, jag började faktiskt med att hon spelar huvudrollen i en film och den går inte ens upp på bio. Då är det ju en konstig film.
Ja. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua?
Jag tycker att du ska intervjua Stephen King. Det tror jag kommer bli väldigt svårt. Men jag skulle väldigt gärna vilja höra en riktigt lång, så här, sansad, lugn och hemtam intervju med honom. Det tycker jag vore toppen. Men det ska vara ett realistiskt förslag.
Vi har faktiskt försökt.
Okay.
Det var ett tag sedan nu, men jag hade en väldigt skicklig producent.
Mm.
Jag tror att vi kom ändå hyfsat långt med honom, men det är liksom, nej.
Okej, men då säger jag Carl-Einar Häckner. Därför att jag tror det skulle vara bra för honom att få sitta och vara lugn så här. Och det skulle bli intressant att höra vad det blev för samtal. När han har lugnat ner sig ordentligt. Fast han har blivit lugnare på senare år. Men det kunde kanske vara något.
Hörru, vad kul att vara och träffa dig. Tack så mycket för att du kom.
Tack själv.
John Ajvide Lindqvist. En rolig grej som hände efter den här intervjun var att John blev nominerad till Augustpriset. Och det avgörs ikväll, alltså samma afton som Värvet kommer ut. Det är möjligt att vi kan på något sätt uppdatera texten i alla fall om det skulle vara så att han vinner. Men han är nominerad i alla fall som en av 6 till årets svenska skönlitterära bok. Stort ju. Och vinner inte han, ja då kanske den gamla Värvet-gästen Jonas Hassan Kemiri gör det. Ja, lycka till John med det. Apropå lycka till så ska jag säga att det i veckan gick ut ett pressmeddelande om att Lovisa Olsson, som ju klippt merparten av Värvet, 150 avsnitt sådär, och alla Värvet International, hon ska gå vidare till nya spännande utmaningar på Sveriges Radio, och hon kommer till exempel att fortsätta jobba med den fantastiska musikpodcasten Gradvall. Också en gammal Värvet-gäst, så tack så hemskt mycket för allt, Lovisa. Jag återkommer säkert till det. Ny på jobbet som Värvets producent är David Mer, som till exempel gjort P3-dokumentär och jobbar också på P1-stil. Härligt. Och sorgsamt och allt sånt där samtidigt. Jag älskar att du lyssnar på Värvet. Tack så hemskt mycket för det. Jag älskar att Lovisa Olsson klipper Värvet, och hon gjorde ju även det i det här avsnittet såklart. Och det gör hon fram till nyår. Jag tycker att vi kramar varandra när vi träffas, och så säger jag adjö för nu. Puss och kram, hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Pellegrin Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.